Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mandolino s'alzerà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
Välkomna alla påskfirare. Detta är Toto Live Weekend. Vi sitter här inför en otrolig helg. Allsvensk premiär, Peking-Malmö idag och en Europa-fotboll som man ändå får säga verkligen börjar brinna till. Kristoffer Svanemar, August Spångberg och Jalkemo. Vi har en härlig spridning här idag. Vi har Premier League, Italien. Alltså expert då på Fabian Jalkemo. Och sen så har vi fotbollskonnoissören och allsvenska experten August Spångberg. Och sen kommentatorn, mångfixaren Kristoffer Svanemar.
Fotbollsmedias 5-3-rag en gång i tiden.
En gång i tiden, inte längre. Nu är du dyr.
Ja, det är
om man ska boka dig.
Sannoliken så.
Berätta, Svanemar. AIK spelar ju på måndag. Så det stämmer. Är liksom lite för långt fram för att komma dit än. Men vad ser du mest fram emot här?
Alltså, nu är jag ju på Lazio-Juve. Ja. Alltså, det är ju en jävla match. Och Igor Tudor inne och lite sådär. Så den matchen ser jag fram emot mycket.
Ja, men det blir fint att zooma in lite på den matchen senare med ny tränare i Lazio, ett Juventus som har lite problem med Vlahovic borta och så vidare. Spångberg då, du håller en nykter här i dagarna två innan det smäller på måndag.
Ja, vi får väl se. Jag har igår i alla fall då, men idag så är det lite för fin. Det är lördag, barnfritt och för bra väder nästan för att inte känna lite på det. Men vi får se. Jag ser fram emot det du nämnde i introt. Norrköping-Malmö såklart. Det blir spännande på något sätt att se ändå Malmö FF, som ju alla är helt överens om kommer att jogga här med Allsvenskan i år. Och det köper jag. Men just därför premiär med allt vad det innebär. Ett fullsatt parken höll jag på att säga, men det heter det inte längre. Men det är någonting speciellt med den första matchen. Även om inte mitt lag spelar så är det någonting speciellt med det.
I Toto Live Weekend kan man säga parken och man kan säga Västfalen, Folkparkstadion om man känner för det.
Bra.
Vi är liksom inte som Toto-svenskan även om det är några som tittar på det här. Och någon blir lack för att man råkar säga någonting fel.
Alltså i folkmun i Norrköping så är det ju parken fortfarande.
Ja, men då kör vi verkligen parken. Ni har ju någon form av, ni säger då, men
någon form av tolkningsföreträde.
Nej, men alltså känslan efter landslagsuppehåll är ju alltid att det är så jävla fint att vara tillbaka. Och det är ju faktiskt en supertoppmatch. England imorgon mellan Manchester City och Arsenal tillsammans med allsvensk premiär. Och även om jag liksom inte följer allsvenskan på samma sätt som ni gör, så är det alltid pirr och vår känslor i luften, solen skiner och allsvensk premiär, det gör något med den. Så det är en jävla fin helgbjär framför oss.
Mm, fredagsbollen brukar vi alltid ta ner så här i inledningen av programmet.
Ja, det är det bästa vi har varit med om, va?
Ja, jag tror det. Jag såg Cadiz Granada.
Jag såg sista kvarten faktiskt.
Det var du ensam om.
Ja, jag vet vad jag såg? Jag såg 5 minuter paus. Jag tänkte att jag ska vänta in andra halvlek. Så ska jag kolla på andra halvlek. Men jag kopplade över. Jag pallade inte. Och så kom jag aldrig mer tillbaka.
Liksom. Nej, men det var det här klassiska. Ni vet när man sitter. Och så, som i mitt fall där man är ensam hemma. Och jag har liksom ingenting annat att kolla på. Det var sent. Och det är bara du vet så här. Jag går in och kollar på Flash. Vad är det som spelar? För numera brukar det ändå oftast finnas någonting fredagar. Som går att titta på. Mm. Och så var det det och jag tänkte, ja, men jag slår på. Det är ändå det är jävla bottenstrid på något sätt. Granadas sista chans, annars går tåget och så vidare. Slog på sista kvarten, men jag tog inte med mig någonting. Cadiz vann med 1-0.
Ja, härligt. Chatten är med oss också.
Fan, vad fint.
Ja, de har vaknat upp, eller hur, Kalle? Ja,
absolut, absolut.
Någonting som sticker ut, tycker du? Jag har nämligen inte fått upp den än.
Det är lite blandat matsnack och lite allsvenskan. Och så säger folk att du ser jävligt tajt ut idag, Wilbur.
Jag är tajt, det är för att jag bär svart. Alltså, Giorgio Armani, han bär ju... Har ni tänkt på det? Eller kanske inte har tänkt på det. Ni kanske inte kollar så mycket. Men han har ju sagt det vid flertal tillfällen också. Det finns ingenting bättre än att klä sig helt svart. Det är det absolut fina som man kan ha. Och när man är lite plufsig som jag är... Då är ju faktiskt ett tips att bara köra svart. Mm. Jalkemo, han kör neonfärger, inte just nu, men ljusa. Du har liksom inga problem, för att du har ju liksom en kropp att dö för. Och ett hårfäste att dö för. Alltså, här sitter man ju liksom bredvid, så fet och jävlig och tunnhårig och kollar på Jalkemo varenda jävla lördag och vill bara skalla honom.
Fan, du är på tå idag, Wilbur. Ja, det är jävligt roligt att
se. Det märks att det är allsvensk premiär även hos Wilbur.
Ja, jävligt.
Det är bara jävligt och att han ska till Paris här. Det är någonting som bubblar i Wilbur.
Ja, så är det. Är det någon, du har inte ens tänkt på, som Stella ska spela dubbla matcher. Man har inte så mycket tid på sig, även om jag ska vara i Paris i 5 dagar. Men det kanske till och med, det kan vi kolla upp tillsammans. Vilka, chatten kanske kan hjälpa mig. Vilken match finns det att kolla på? Tisdag, lördag, det är ju inte de bästa så att säga, fotbollsturismdagarna. Nej, att åka till en stad.
Eller så är det, för det är då det brukar vara liksom, du hittar lite grejer i lägre ligor. Alltså, jo, kanske det här Paris FC lirar eller någonting.
Absolut, men då får de ju lira på en arena så att jag inte behöver ta en Uber i 1,5 timme.
På tal om Le Classic imorgon. Den har... försvunnit lite.
Vi har hemmamatch nästa lördag för PSG mot
lördag och kan hem.
Ja, då åker man hem på morgonen. Ja, det missar man. Ja, men du ser. Vad det gäller den matchen Västfallen, så surrade vi lite om den i spelpodden. Alla bör lyssna på den. Den las ju ut både i svenskanflödet och i totalt.
Men nu är det på Der Klassiker, va? Den tyska versionen. Jag pratade om Le Classic.
Le Classic. Som att Beltoma. Men
jävlar, drog du fram franskan flytande.
Jag heter Thomas och skit. Det var de två grejerna som liksom
landade. Man hatar fransmän, så ni kommer ju kan tänka efter 2 dagar där nere.
Och så vi folk kommer få åka. Wilbur på diet också där.
Nej, för fan. Men det är det som är så fint. Folk tänker inte på det alltså, ute i Europa. Man tänker vi kommer till Italien eller kommer till Frankrike och sånt där. Alltså i civiliserade kulturella länder så kan man ju faktiskt äta grönsaker och kött och sånt där som blir gott på, även på bistro och på trattoria och sånt där. I Sverige behöver du gå till Sturehå för att få en bra fisk liksom, eller
Stockholm. Men du menar att du inte ska dricka vin, öl?
Nej, men det med familj. Vet du vad? Man behöver späka sig ibland. Jag kan faktiskt ta 4 dagar med familjen och inte
du ska äta den här goda fisken utan en bit bourgogn till.
Ja.
Svagt.
Nej, det är vad det är.
Men vi får se, alltså, säger
så här,
jag.
Jo, men jag har gjort de här grejerna så varje vår så är det rivstart.
Du,
Svanemar vet. Det här är surret alltså, har jag gått igenom så många gånger.
Är det något man kan så är det att lida sig igenom ett par veckor.
Ja, så är
även
det,
om det är liksom. I Stockholm eller om det är i Paris eller om det är i Rom.
Här har vi ju för fan en gubbe, sorry Svanemar, men Wilbur, jag bor i Paris. Så bara säga till om...
Har vi en gubbe att hänga med?
Mm. Nej, men grejen är att tjejerna har ju en fri dag på fredag. Jag behöver ju guide till dem. Från tågstationen till Eiffeltornet. Ta en bra bild. Och sen tillbaka till tågstationen. För de bor 45 minuter utanför med pendeltåg. Så jag behöver ju någon som bara kan gå med dem. Liksom.
Ah, ja. Ja,
det så det. Det hör av dig om du är intresserad av gigget. Få 50 euro i fickan.
Bra.
Men från
Kalle, för fan, 50 euro rätt
upp i. Från fredagsbollen ska vi väl också notera att Viktor Jöken var ute och lirade igår. Mållös igen. Gått lite troll i målskyttet på senare tid. Alltså med landslaget.
Alltså, han gjorde mål mot Portugal.
Men
sen lilla skadan då?
Sen lilla skadan som, på det.
Fint att Svanemar försöker få det till att han gick mållös ur landslaget.
Nej, men jag menar han kommer från en period med dubbelmöte med Atalanta. Vi har pratat om att mot toppmotstånd så kanske han inte håller. Dubbelmöte mot Atalanta, choke. Och så nu tillbaka från skada, i mållös igen. Han noterar. Mm. Bara noterar.
Ja. Mm. Att den där miljarden... Har gjort mål i alla stormatcher i Portugal utöver, alltså när de har mött
i Portugal, alltså innanför Portugals gränser, bra anfallare, utanför Portugals gränser tror jag att han är sämre.
Så jävla fint i chatten, men så kategoriska bluffen Gyökeres.
Alltså, men man gillar tydligheten.
Två matcher, jag gjorde visserligen mål mot Portugal, men ändå liksom. Jag är med dig. Jag drev ju fram den här tesen också.
Du hör ju vad jag säger. Jag har ju sagt åt honom att stanna där.
Jag hoppas att Gyökeres köps typ av Chelsea och vänder på hela deras negativa trend och gör 25 mål varje. Men någonting i mig, alltså det som drar mig tillbaka, det är att han är nog liksom 10 mål i Fulham. Det är hans nivå egentligen. För att det är så lätt att hypa upp prestationer i Portugal i fungerande lag med fungerande tränare. Alla pratar ju om Sportings tränare, vart ska han gå? Och
han är väl huvudkandidat nu till Liverpool, va?
Pratar en av dem, med tanke på Xabi Alonso det som kom ut i veckan. Att han,
geni, Xabi Alonso.
Alltså det är ju verkligen Real Madrid bound om 2 år, troligtvis. Ja, vad blir det? 1,5 år?
Kan vi ta det kort bara med Xabi Alonso? För folk som inte har koll på det så kom ju... ja, men det var Fabrizio Romanos uppgifter till en början, var inget officiellt.
Nej, men nu har väl Xabi Alonso själv gått ut och sagt att jag kommer stanna ett år till.
Exakt.
Och det är ju, alltså enligt mig, glädjande. För vi har ju pratat om det i det här programmet förut, att det är faktiskt bara en riktig... Sen är det en riktigt jävla bra säsong, men det är trots allt en säsong bara i Leverkusen.
Det finns ju Andreas Boas, alltså, tendenser att dra. Han gjorde det jättebra i Porto och sågs av alla vara en nya José Mourinho. Går till Chelsea samma väg som Mourinho och sen så blev det ingenting egentligen. Alltså, han blev sparkad tidigt till Chelsea och sen hade han Tottenham, han var i Zenit och sen blev han typ rallyförare eller någonting. Mm. Så nej, men det känns jättesmart. Och just med Carlo Ancelottis förlängda kontrakt, vad Real Madrid har på gång, så känns det verkligen, han väljer aktivt bort Liverpool för att vänta på Real Madrid, är känslan jag får.
Ja, så hade han velat ha Liverpool så hade han garanterat kunnat lösa det väldigt enkelt. Så att det är ett bra move, tycker jag, utav Xabi Alonso. Få lite mer, alltså få Champions League erfarenhet en säsong ordentligt, troligtvis gå och vinna Bundesliga. Alltså hantverket, tränarjobbet, att få det en säsong till i en miljö, för att pressen, alltså att komma till med det legacyt och det CV han har och komma till Liverpool, alltså pressen hade inte varit låg.
Nej.
Så att det är jävligt smart.
Men en fråga, går det att jämföra Gyökeres prestation nu och kanske vad som komma skall med Darwin?
Darwin är väl typ 5 år.
Alltså de är
år.
Kraftfulla, tänker jag, samma absolut. Positioner. Det har ju tagit lite tid även om man har sett det ganska bra ut i spelet. Förstår vad jag menar?
Det är så svårt att säga också, för man sitter ju inte och kollar på portugisiska ligan vecka ut och vecka in. Så jag har inte sett hur Darwin var där, men jag ser en annan besatthet i Darwins spel. Och sen ska man också tänka på att Darwin var väl ungefär 5 år yngre när han gjorde den här säsongen i portugisiska ligan kontra vad Viktor Gyökeres var. Och Viktor Gyökeres i Europa har inte imponerat. Darwin gör väl 6 mål i Champions League innan han lämnar för Liverpool. Så det är också en stor skillnad att han har visat att i Champions League. Vi har ju pratat om det här att Gyökeres är ju äldre än Vlahovic.
Ja.
Och så här, kolla, jämför vad de har gjort vid den här åldern. Det här är ju Gyökeres första. Ja, han gjorde det bra i Championship förra säsongen, men det här är ju första gången han levererar på en hög nivå. Och man ska inte glömma vilken otroligt låg nivå de under halvan lagen i portugisiska ligan håller. Alltså det är den här klassiska leken som vi har pratat om här. Är det ett fotbollslag eller ett ölmärke?
Ja, och så vi har ju suttit i något program också, gått igenom topp 3 i den portugisiska skytteligan, alltså ett par säsonger tillbaka, och det är ganska många som har levererat bra siffror och som sen har gått till storklubbar i större ligor eller bara större ligor utan att för den saken skulle lyckas överhuvudtaget. Så att jag tycker det finns rimliga paralleller att dra, och som Jalkemo inne på, att Darwin gjorde de 2 säsongerna han gjorde i Benfica när han var 20 och 21. Mm. Alltså det finns en utvecklingspotential då. Gyökeres är vadå? 26? 27? Alltså det går att argumentera för att det här är hans topp. Sen hur bra den skulle vara i ett Chelsea. Jag vet inte, men jag tror inte att Chelsea löser sina problem med Gyökeres.
Sen utan att låta för negativ, det är ju skitkul om man tar steget. Men jag tycker också som Thomas säger, att är han en spelare för Chelsea, Arsenal, Milan eller är han en spelare för Fulham, Aston Villa? Alltså kolla vad Aston Villa har. De har en Ollie Watkins som gör otroligt bra i ett sånt lag. Aston Villa som gör en bra säsong i år, men som normalt sett kanske borde sluta 7-8. Victor Gyökeres bättre än Ollie Watkins. Jag väljer ju Ollie Watkins alla dagar i veckan för det. Mm. Så det finns ju extremt kvalitativa nior som spelar under de absolut bästa lagen också.
Mm. Sen vill jag verkligen få en sak sagt. Det är ju inte 90-talet. Jag tänker tillbaka på andra nior som har blommat sent. Men det är ju en position där man lär sig väldigt mycket och blir bättre av erfarenhet. Alltså det lär oss historien. Så behöver inte alltid, det kommer alltid dyka upp en Haaland som är bra från när han är 19. Men det finns en karriär post 28 år också för de här spelarna. Ah, ja. Om man gnuggar på, om man gör allting rätt och om man inte ger upp. Luca Toni är ett exempel, Oliver Bierhoff är ett annat. Och det tyckte jag var lite kul med Gustav Nilsson här nu, jag som inte har sett honom spela varken i Allsvenskan eller i Belgien. Att det var ju det där skithuset som faktiskt många tränare drömmer om att kunna ha på bänken, kunna starta i rätt matcher. Han har ju uppenbarligen ett näsa för mål. Och den näsan för mål tror jag har kommit med tiden och med erfarenhet. Tidigare kanske bara bra i spelet. Men alltså, Gyökeres nu, han är inte heller 20. Och så ja, men tänker man så här, 25, va? Ska han redan gå nu? Kolla på, ja, ett jättebra exempel. Didier Drogba. Han var så 26 i Marseille när han gick till Chelsea.
Mm, är det så?
26.
Jävlar, okej.
Och vad fick han för karriär? Mm. Så jag menar bara att det är någonting med den positionen. Mm. Jämfört med till exempel små, snabba anfallsyttrar som kanske har sin brintid fram till historiskt kanske 30 då. Så har ju nior ofta kunnat leva mycket längre. Olivier Giroud fortsätter att leverera på i alla fall samma nivå.
Ja, men Giroud är sin bästa säsong sedan Arsenal.
Ja. Mm.
Alltså, det är sjukt så länge. Alltså, man trodde att han var slut när han lämnade för Chelsea.
Men det är det steget jag tror att så här, Victor Gyökeres i Milan tror jag hade gjort otroligt bra. Det tror jag är rätt steg. Och med tanke på att han går från Coventry till Sporting trots intresse från Premier League, så känns ju Victor Gyökeres som en spelare som dels i sig själv är jävligt klok. Alltså han gör ett klokt val där. Det är lätt att lockas utav Premier League, men att han väljer Sporting Lissabon. Jag tror ju att hans nästa karriärsteg kommer att vara klokt. Och tittar man på hur Chelsea ser ut nu...
Så har det ju varit hela vägen.
Ja, exakt. Och tittar man på hur Chelsea ser ut nu så hade ju Gyökeres gjort fel att gå till ett Chelsea som är fortsatt. Alltså, vem ska träna? Hur ser spelet ut?
Alltså, nej, inte det svårt. Men om Chelsea kommer med mer pengar än vad Milan gör. Alltså jag tror också att det är fel väg.
Ja, problemet är att Milan kommer inte kunna värva honom. För att Sporting vill ha 1 miljard. Exakt. Milan har ju inte 1 miljard. Nej. Så att, alltså, där går ju inte...
Men vi kan återkomma till det. För jag tror att det är med sen i Rasenja Stampa. Jag tycker ändå Chooks skriver bra här. Men vad fan, Gyökeres har ändå flest mål assist av alla spelare i Europa. Han kanske floppar i Chelsea men förtjänar hypen 100%. Det håller jag med om. Mm. Alltså,
absolut, absolut. Och som vi varit inne på, alla vi hoppas ju.
Ja.
Alltså gå till Chelsea och smälla in 20 bollar. Ja. Alltså det är det man vill se. Mm. Tror jag att det händer? Nej.
Nej,
det tror jag. Det är just den här svensk vurmen som blir att man bara får svenska ögonen som man måste sätta.
Så är det väl i alla länder lite grann också. Verkligen. Speciellt i ett... fotbollsmässigt eftersatt land som Sverige. Vi får inte upp så många spelare och så helt plötsligt har vi en som gör flest mål assist ute i Europa, även om det är ett Sporting då som möter FC Brödrost varannan vecka. Så det är klart att det är viktigt att säga, men samtidigt
Estrella igår. Vart man ju sugen på lite.
Vart man ju sugen på chips. Du är alltså med. Ja.
Jag tänkte mest på Bärsson.
Ja, jag tänkte också Bärsson.
Nej, men och jag vet inte om det är någonting att liksom ta in i det här, men alltså, hans väg till Sporting, flest mål i Europa, karriärsväg fram dit och flest assist och sådär. Jag tycker att den är intressant sett ur ett erfarenhetsperspektiv. Att han har gjort mål i Championship, han har gjort mål i Sporting. Alltså, så här, han har verkligen så här, tagit ett kliv hela tiden. Han har fått erfarenhet från olika typer av fotbollskulturer. Och alltså det gör ju honom på något sätt ännu mer redo när han går till nästa klubb.
Det tror jag också.
Ja, ja, men och just det ni var inne på, att så här, han känns som en ganska klok person då, det man har tagit del av med honom. Så det är fotbollsspelare, pengar vet vi vad det betyder såklart. Men jag har också en känsla ändå av att han kommer att ta ett inte mellansteg, för att jag menar det han har gjort, det är tillräckligt bra för att gå till de riktigt stora klubbarna. Men om vi tar Milan då till exempel, som det har skrivits lite grann om, som ändå i de sammanhangen, om vi har med Chelsea i ekvationen, är ändå något form av mellansteg. Så jag tror att han kommer välja klokt.
Mm, jag tror också att han kommer välja klokt.
Klart, man hajar till när Spången jämför liksom Chelsea och Milan och kallar Milan ett mellansteg.
Ja, men
det hade varit stor drog.
Ekonomiskt, tänker jag.
Ekonomiskt mellansteg, absolut.
Inte, ja.
men du förstår vad jag menar.
Ja, jag vill bara notera sportsligt, historiskt.
Men jag måste vara lite balans på här. Jalkemo är ofta ensam i sånt här.
Är det Bylund utan dialekt?
Jag har ju varit rädd den här veckan när liksom Serie A är ganska dött och Thomas ändå skickat in 8 artiklar från Serie A. Är bara... Så det är bra med lite balans.
Ja, ska vi dunka igång Rasenja Stampa? Vi brukar ju göra så att vi kikar ut i Europa för att ta oss till de stora rubrikerna och samtalsämnena som råder, inte bara är hemma i Sverige. Så att när Kalle har scrollat klart, då kör vi.
Rasen. Vad sa du att det hette, sa du?
Lo troverò quel deficiente prima o poi.
Rasen. Fan.
Eccolo, è sentito, mi
Rastegna Scalpi.
Metti la roba tutto al metti. Io porca Madonna di
Dio. Rasenja Stampa.
Ma non si riesce a capire un cazzo.
Ja, ah, men precis. Rasenja Stampa, urvalt första sidor och inte bara den här veckan från Europa. Jag tänker att vi kommer faktiskt börja i Italien, för att det har hänt massa saker där. Och det kommer leda oss in kanske en del på de samtalsämnena som vi har redan pratat om. Men okej då, vi börjar med dagens första sidan, fast jag sa att vi skulle börja med de som skickade in tidigare. Nej, vi kan börja med Sinner om du är sugen. Lite tennis här på morgonen i Uragano, vad kan det betyda? Vi kör en liten. Ni får gissa, det är ändå kul. Lite så här alla mot alla.
Oregano.
Oregano har vi där som heter Oregano.
Ja.
Nej.
Uff, jag fan
tog och där, på sicilianska, alltså. Vad heter oregano på sicilianska?
Ingen aning.
Rigano. Och det för ju tankarna till
anfalla, den gamla bomben.
Gamla bomben med lilla pluffsmagen.
Ja, visst.
Nej, men det betyder att han går...
Alltså, Kalle, du hade älskat Christian Rigano. Alltså,
det blir en Google-fest i
eftermiddag. Gubbe det var. Alltså. Maradona sa att det var det snyggaste mål han har sett när han gjorde en riktigt ful bicicleta. Han var inte speciellt atletisk. Muratore som han var. Murare. Nere på tal om late bloomers, nummer 9, murare nere på Sicilien fram till han var 24 och var på väg att flytta till Tyskland för att bara satsa på en karriär som murare. Men
påminner en del om Baskirotto.
Ja, exakt. Då kom Taranto och sa, men ska du inte göra en säsong här? Gjorde en säsong i Taranto i Serie C och tänkte, nej, det här går inte. Jag måste tjäna pengar. Min brorsa är en stor entreprenör inom muraryrket i Tyskland. Då kom Fiorentina och sa, kom till C2, ta upp oss till Serie A, bli legend hos oss. Det var det som hände. Sen gjorde han fan typ 15-16 mål i Serie A också när han kom upp. Så att han visade sig hålla.
Var det den sista riktiga tjockisen?
Alltså en av de sista. Ja, definitivt. Och kutryggad också.
Sodinja försökte ju, men det flög ju aldrig riktigt.
Sodinja är ju ett... Sodinja borde vi prata mer om.
Ja.
Beställde en gång 2 t-shirtar. Han startade något eget märke. Sodinja stod det på dem. Beställde en gång 2 t-shirtar. Fick ju såklart aldrig dem.
Nej.
Och skrev till oss support. Typ, pengarna såklart borta för alltid. Ja. Såg du dem spela en gång i Brescia? Kommer ni ihåg den här artikeln jag skrev om Kate Tragedia? Då spelade jag han i Brescia. Fet som fan, bäst på plan. Sköt som en jävla häst med vänster då. Han kunde göra vad han ville.
Men förutom springa då?
Förutom springa. Ja, förutom springa. Berättade nyligen lite om han. Nu också uppmärksammat av Daniel Osvaldos depression.
Just det.
Så pratade även Sodinja om hans depression och hans alkoholproblem under karriären. Han menar på att han kunde dricka en hel flaska vodka innan träning och ändå gå ner och köra dyngrak och vara bäst på träning. Då snackar man ändå talang. Det var ju en av de största talangerna.
Men vad betydde det där nu då?
Det var det om tennis.
Det var den utläggningen han hade precis.
Jannik Sinner slog Daniel Medvedev i 2 raka set igår.
Jag tror det var hit någonstans du ville, Thomas.
Ja, exakt. Jag vill lämna sin. Jag tycker att den här var lite rolig som jag hittade i veckan. Milan, Capitale d'Europa. Och vad tror ni att de är huvudstad i Europa för?
Oj.
För att de har vunnit.
Har de vunnit? Nej, Milan har inte vunnit.
Det är någon slags maraton. Nej,
ingen maratontabell. Om man, om man ser till derbyna ute i Europa, de stora derbyna, Manchester och så vidare, så är den största matchen och lockar mest intresse, mest publik.
Mm-hmm.
Ja, det gjorde man en poäng av i Italien i alla fall.
Så ja. Yeah. Alltså vi pratar tittarsiffror.
Nej, framförallt live.
Ah, okej.
Okay. Kan ju höra med att San Siro är stort också. Ah, men, det...
Vi har den största arenan. Boom.
Whatever.
Ja, det här kan
ja, det här skulle vi gå in på. För att det var ändå, du pratade om Milan och deras val efter Giroud. Och varför tror ni att det uppmärksammas så mycket nu med Giroud, alltså att Gökhan ska in?
Han har väl gjort klart med, det är väl inte, är det officiellt?
Nej, jag tror att
LAFC, va?
Är det LAFC?
Jag tror att det är Galaxy. För det stod i artikeln att det var Galaxy.
Aha, okej.
Okay. Samma som Zlatan stod det.
Okej.
Okay. Ja. Okay. Ja, MLS i alla fall.
Vem är, fan vad var det för spelare som, det stod i artikeln att han skulle då sluta upp.
Det står LAFC.
Ja, det står okej. Ja, då är det rätt.
Carlos Vela, eller?
Ja, han är där också. De måste ha spelat i Arsenal tillsammans.
Ja, exakt.
Och så Vialdop och Giroud är liksom... Ja, nu ligger vägen fram här. Alltså, yeah. Nu är dags att starta upp efter Giroud. Och då är jag så... Den enda bilden är ju på Gyökeres.
Det är ju intressant. Och så här, Milans hopp där är ju Zlatan. Alltså att Zlatan ska lyckas övertala Gyökeres.
Nämns i artikeln också.
Att välj Milan och sen så får klubbarna hitta en överenskommelse. För blir det någon form av budgivning där Sporting är så här... Mm. Vi kommer inte sälja... Alltså, vi kommer att säga att det är högstbjudande. Alltså, då får ju Milan det svårt. Ja. Men om Gyökeres med entourage kommer till Sporting och säger vi vill bara till Milan. Vi skiter i ifall Chelsea lägger en miljard. Då går det ju faktiskt att hitta en lösning.
Men inte det här i någon första gången också. Vi har pratat om att den här hypen som bara är i Sverige. Att han nämns inte i de här tidningarna. Här ser vi faktiskt på print att han nämns i italienska tidningar som ett alternativ på den här nivån.
Ja, ja.
Det är ju liksom ett steg till i alla fall.
För... Ja, jag menar, Gazettan är ju i mångt och mycket, sen har den ju sina olika redaktioner, men Storgazettan är ju i mångt och mycket Milano-baserad. Så är det några som har koll på Milano-klubbarna, så är det ju Gazettan. Så att här är det faktiskt värt att, det är inte en desan liksom som skjuter med hagelbrakan, utan säger Gazettan att Gyökeres är huvudspåret, då är det nog faktiskt så det
är. Du kan ta över till mig där, så... Det är ju två spelare framförallt då. Jag sa att det var bild på en, men där är också Joshua Zirkzee.
Såklart.
Bolognas striker som har gjort det så bra den här säsongen. Det som är viktigt här att ta in, det är att alla pratar om den här klausulen.
Den här Bayern-gubben eller?
Ja, exakt.
Som gick till Parma och sen till Bologna och nu flyger.
Mm. Exakt. Men viktigt, jag ska bara säga det. Så alla pratar om de här klausulerna. Då är det den klausulen som gäller och då är det priset som gäller. Det stämmer ju inte. Utan det kan ju komma in en klubb och prisa klausulen, så är det klart. Eller så kan det liksom bli budgivning från klausulen. Men det som sägs i den här artikeln att ingen kommer betala 80 miljoner euro. Nej. Eller vad det nu låg på. Utan budgivningen kommer börja på 40-50. Och Gyökeres. Så att om man säger att Milan inte har råd, så 40-50 skulle de definitivt kunna ha råd med. Och då är det många som säger, ja men de säljer väl Liao. Så får man in massa pengar, ska man köpa dem och hitta andra lösningar ute till vänster? Nej, man ska behålla Leao. Och det är man väldigt tydliga med från Milans sida just nu. Bland annat i en stor artikel med vdn i veckan. Så är liksom Leao, det är vår utgångspunkt nästa vecka.
Man har ju snarare gått ett steg ner i planen och det är Theo Hernandez i sådana fall.
Känns Leao bråkig? Potentiellt bråkig? Okej.
Nej, alltså...
Den som känns mer bråkig i sådana fall Theo Hernandez.
Ja.
Theo Hernandez har ju också varit mer ordinarie under längre tid. Ja. Och det är mer naturlig försäljning att Theo Hernandez känner sig lite klar med Milan. Så att den känns mer naturlig. Sen ska folk ha med sig i det där övergångssnacket. Alltså det jag var inne på, att spelarens val. Folk tror ju att det bara är... Alltså Sheriff Tiraspol har en rik jävla ägare. Ja. De kan betala klausulen. Ja. Men då ska spelaren också vilja gå till den klubben. Så att där är ju också en parameter som folk ofta glömmer.
Det pratas ju väldigt mycket i den här artikeln. Det du var inne på tidigare. Att han kommer välja med hjärnan. Alltså han kommer inte bara välja på plånboken här. Viktor Gyökeres. Och att Milan är en klubb som lockar honom. Det skulle jag verkligen kunna tänka mig också. Att så här. Och Milan har ju fått en helt annan dignitet. Tänker att de har hamnat på en helt annan plats för fotbollsspelarna idag efter att de vann Scudetton och har fått mycket uppmärksamma, eller blivit uppmärksammade med Leao. Alltså de får in stora spelare, CL-semi. Alltså det är ett annat Milan än för 5 år sedan.
Ja.
Och dessutom då så pratas det om att de ska sälja en liten del av klubben och således få in pengar för en ny satsning. Man är absolut inte nöjda med att vara där man är. Intervjun med Zlatan och vad heter gubben? Ägaren.
Som kom i veckan.
Jag kommer
de har
inte
ju
på
så jävla många sådana där jävla gubbar.
Ja, exakt. Den intervjun. Intervjun för all del då med vdn här i veckan. Fulani, fan är han heter. Skitsamma. Och Ja, men pengarna som är på väg in, så då är det så här, de vill ha aspiranter på långt fram i Champions League. Det är dit man vill komma. Man vill varje år kriga om Scudetton. Så det är i alla fall ambitionerna. Man är inte nöjda med den här säsongen.
Och det om något tycker jag egentligen säger allt om vart Milan har tagit sig nu jämfört med 3, 4, 5, 6 och ännu längre tillbaka år sedan, att man är inte nöjda med den här säsongen. Och det går absolut att prata om att den här säsongen har varit så där, men det går ju också att peka på, okej, är det här Milans nya lägsta nivå, då är ju de tillbaka, då är det på något sätt grann i Milan igen, att så här, om vi har en dålig säsong, då blir vi 3, 4 kanske. Det är det de måste hitta.
Till och med, de är ju förbi Juventus.
Ja, men exakt.
De är två.
Ja, men
det känns som en mellansäsong.
Ja, men exakt.
Stabilt lag som ständigt spelar Champions League-fotboll.
Exakt.
Unga spelare som kommer in och utvecklas och tar steg. De har också haft en del skadeproblematik som har ställt till det. Så att, jag håller med, det här är Milans nya lägsta nivå.
Tidigare har de ju blivit 7 om de har haft en riktigt dålig säsong. 8 liksom.
Det är viktigt också, du säger 6-7 år, men bara för 2-3 år sedan att man tappar Donnarumma på fri transfer, att du tappar Calhanoglu till Inter. Det där måste ju bort.
Exakt.
Spelare och det lämnar. Har ju försvunnit.
Ja, men det är jätteviktigt. Och det är att man kan behålla Liao utan att han blir giddrig exempelvis. Att det är jätteviktigt att passera
den
där gränsen.
Jo, men det är
det
som kommer bli intressant att se sportcheferiet i sommar. För att Theo Hernandez är ju en sån spelare som är värderad, alltså vad är det, en av världens 3 bästa vänsterbackar. Det är inte fel att säga.
Nej.
Och jag menar, han har varit där ett par år nu. Det är kanske läge, som det var med Calhanoglu och Donnarumma året innan deras kontrakt gick ut. Det jag kritiserade Milan mycket för, att så här, då får ni bestämma er, sälj dem då för 30 miljoner euro styck och få in 60 som ni kan återinvestera. Eller liksom, folk var så här, vi vann Scudetton. Ja, det gjorde ni, absolut. Men sen så året efter så var ni inte ens nära att vinna den igen. Och då blir det lite liksom hack i det. Har de lärt sig av den läxan och den här sommaren säljer Theo Hernandez, återinvesterar dem i spelare som ersätter Giroud, får in en ny vänsterback som är relativt lätt att hitta ändå och inte heller en nyckelposition egentligen i ett lag. Ja, men då tar man återigen ett steg i rätt riktning. Så att Milan har ju grejer på gång liksom.
Lite surr i chatten här såklart när vi pratar om det. Theo till Bayern när Davis drar till Real, skriver Orpan. Och sen så Crazy BK-fan här, lilla Robertson ersättaren Theo Hernandez.
Ja, och det snackas också PSG.
Varför skulle Liverpool betala så mycket pengar för en position de har Andy Robertson och Joe Gomez som backning på? Det kommer inte ske.
Nej, det kanske inte kommer ske, men intresset kommer ju finnas.
Ja. Bayern München känns ju väldigt logiskt ifall de tappar Davis till Real Madrid. Så att jag tror det kommer vara någon form av race mellan alltså PSG. Är det en fransk spelare som håller världsklass, så kommer PSG alltid vara insugna.
Man blir ju chockad för att man tycker att Liga är så tråkig och liksom inte konkurrenskraftig, men att de fransmännen vill ju gå dit fortfarande. Vilket är tråkigt, men de har ju någonting som verkligen lockar spelarna att gå dit.
Ja, här, jag har ju det senaste halvåret letat efter artiklar kring Jesper Karlsson. I veckan dök denna upp, så jag tänkte att så här, där vill man ändå ta upp, vad fan händer med Jesper Karlsson?
Ja, det
och jag tyckte att det var en ganska intressant artikel, alltså La Favola di Bologna, alltså Bologna-sagan då, Karlsson. Och varför en saga? Nej, men han har inte lyckats. Han har väl bara spelat 7-8 matcher. Och av de matcherna så är det kanske någon från start. Det man minns i den här artikeln, det är ju då när han mot något topplag i början på säsongen i en träningsmatch drog bollen i krysset. Kryssribban. Den satt liksom
inte. Jag trodde det var träningsmatch. Det var en av de första omgångarna.
Det kanske var första omgångarna.
1, 2, 3 där någonstans.
Exakt. Och där började...
Var en liten hype.
Där började hypen i Bologna, men där började supportarna älska honom. Och under hela den här tiden när han inte har spelat, så är han lite av en idol för supportarna. För de har ju sett alla YouTube-klipp från Alkmaar och hans skott framförallt, och att han kan göra de här drömmålen. Det är ju en supporterfavorit. Man vill ju ha in spelare som kan göra drömmål.
Ja, så här, vi ska inte glömma bort att han spelar i Italien och springer runt i tröja nummer 10. Ja. Alltså, det är ju något.
Men supporterna väntar på honom. Och nu sägs det att han har sett bra ut på träning. Och att han med stor sannolikhet kommer få speltid i helgen. Mm-hmm. Och att det skulle kunna bli Jesper Karlssons vår lite grann. En spelare som man kommer behöva nu när vissa kanske är lite slitna som har spelat mycket. Kunna få in en Jesper Karlsson som en joker när det är 2 månader kvar och man jagar en Champions League-plats. Så att det är ett vapen som verkligen Thiago Motta har. Men han måste förtjäna den också. Thiago Motta tycker är stenhård. Liksom. Hur presterar du på träning? och så vidare och så vidare.
Jag tror Mottas framtid, om vi bara pratar, när vi är inne på tränarkarusell i sommar, så vi har pratat mycket om, tror han är kvar nästa år och är smart som Xavi Alonso, eller tror att han jagar om buden kommer?
Där har det också varit uttalande. Det har ju framförallt varit Juventus-snack, men det mesta, eller de senaste rapporterna talar ju för att han gör en Xavi Alonso och stannar en säsong, men att det beror på lite grann vilken slutplacering det blir och vilken europeisk turnering det blir. Blir det Conference League för Bologna, då kan han nog tänka sig att lämna. Blir det Europa League eller bättre, då sägs det att han är sugen på att vara kvar. Annars var det ju, det var ju ett jävla uppmärksammat uttalande, såg ni det, från Calafiori. Nej. På tal om Bologna, mittbacken. Omskolade gamla Roma-produkten som slog igenom i Roma och var vänsterback, har nu flyttats in och varit mittback, gjort det jättebra. Även där,
inkallade så fort, landslagen, va?
Ja, och så fort, det kommer, så fort det kommer en ung spelare som slår igenom, så snackas det ju alltid Juventus nu för tiden. Var på Calafiori går ut och är liksom: min pappa är stor romanista, jag kommer aldrig sätta min fot i Juventus, den där tröjan kommer jag aldrig dra på mig.
Det spelar ingen roll hur mycket pengar jag skulle få, jag skulle kunna ge mig alla samtidigt, pengar i världen, jag skulle aldrig gå dit.
Samtidigt, det där har man ju också hört förut. Alltså ja, man har också sett stora svek, inte min, alltså spelare som ändå går till Juventus till slut ändå. Du som håller på Fiorentina har ett par exempel.
Jo, men där har de orden aldrig uttryckt. Yttras det på det här sättet, så kan jag ju säga direkt, han kommer aldrig gå till Juventus. Mm. Sen kan man ju ställa sig frågan hur intresserad Juventus är av honom också.
Verkligen.
Alltså, det är
verkligen.
Inte såhär... Det är inte nästa Chiellini, även om han kanske blir så bra sen. Men det är inte den nivån riktigt man pratar om. Han har varit jättebra, som du säger, den här säsongen. Men det finns andra mittbackar. Efter det här så tror jag inte ens Juventus kommer ta i honom med tång.
Nej.
Så att, jag menar, supportrar skulle inte acceptera det. Såg ju Roma-supporterna hanterade, vilken övergång var det då som de stängde? Var det
Det var ju när... Nej, var inte det? Nej, just det var läkarundersökning. Spinazzola Politano vart ju frostigt.
Men de stängde ju någon övergång i somras. Det ser du till och med. Har vi tweeten där?
Ja, exakt. Ifrån stolta jävla Calafiori.
Jag var på alltså. Den
ny favoritgubbe.
Mm, verkligen.
Hålla en liten tumme för honom.
Ja, men alltså så här, och inte så jävla mycket, nu kan man ju hata Juventus så, men att det finns fotbollsspelare som fortfarande är kött och blod och som liksom uttalar sig på det här sättet. Alltså egentligen så är det inget konstigt citat. Alltså förr i tiden så var det ju mycket vanligare. Så här, den klubben kan inte spela för den klubben. Definitivt. Jag håller på det här laget. Så här, då blir ju sveken större också när det händer någonting. Men överlag så tycker jag att det är skönt med spelare av kött och blod som kan liksom uttala sig på
definitivt,
det här sättet.
Definitivt. Hade vi något mer?
Vad har vi här? Ja, det här kan ju faktiskt Jalkemo prata lite om också. Jag kan fylla i om det finns några kunskapsluckor för jag har lite koll. Det har ju då framkommit att Tonali också har spelat på engelska matcher under tiden. Han var i Newcastle. Det som var känt tidigare för oss i allmänheten här var ju att han har spelat i Italien. Det var Italien som stängde av honom. Men nu har de här kommit upp och det snackas om att han eventuellt då skulle kunna bli avstängd längre.
Det här är det som har kommit ut är att han är eller misstänkt eller anklagad för 50 fall av spelöverträdelser mellan augusti och oktober, tror jag, vilket är i början av säsongen när han fortfarande spelade innan domen kom. Och han är liksom charged by FA på det här. Fan, ser man där på ett bättre, anmäld av FA helt enkelt för det här. Och sen så Eddie Howe fick ju frågor på presskonferensen och han pratade om att det här är en sjukdom. Liksom. Bara för att han blev straffad senast så går inte sjukdomen ur honom. Att man måste finnas och där och hjälpa honom och inte straffa honom ännu mer. Så det är väl egentligen det som har hänt.
Ja, och det som också har kommit fram som jag tror är de viktigaste uppgifterna i det här, det är att Tonali hela tiden har varit ärlig. Och han har ju själv enligt de uppgifter jag läste i Italien berättat om att han har spelat på de här matcherna i England också.
Ah,
så han har från första början bara gått ut och sagt
här
är spelaren, jag kan få screenshots, ja, men du vet, så
samarbetsvillig och
som fan.
Så. Men det kom ju också ut en sån jävla video från när han blev utbytt där i någon av de tidiga omgångarna, när han bara står och väntar in det gula, alltså han vägrar gå av plan för en domaren visar upp det gula kortet och då kliver han av och den blev ju såklart
viral. Den är ju snurrat i höst också.
Ja, jag vet. Men då var det ju inte, då var det ju bara snack om att de här problematiken fanns i Italien. Då spelade han på sina egna matcher. Mm. Och nu kom det fram. Nu har vi inte, det har inte framkommit vilka spelarna har lagt på sina
matcher. Och det tror jag
inte
kommer göra någonsin
heller. Det kommer nog inte göra heller. Men det är klart att det ser ju inte bra ut när det är så här, vad skulle du med det gula kortet till?
Om han spelat på sina egna matcher är det ju en ganska stor skillnad kontra om han har spelat på andra saker i engelska högsta ligan. Liksom då kan man ju prata om att han behöver rehabiliteras och kanske inte ska straffas ännu mer, medan han har lagt spel på att han själv ska få varningar. Det är ju mer problematiskt.
Ah,
då
exakt.
Måste han ju bli avstängd på mer, för då handlar det om andra saker.
Undrar när vi får se Tonali på en fotbollsplan igen. Ja, det kan nog dröja ganska länge.
Jag tror att Milan duckade en kula där och gjorde en ganska bra business.
Ja, och där, ja, men där får vi också se.
De upp också, alltså, där får som vi pratar om det.
Och där får vi ju se. Alltså, jag hade jag varit Newcastle så hade ju jag tagit det här, eller försökt ha det här rättsligt mot Milan också. Att det finns ju info att Milan har vetat om problematiken. Och då kan det ju verkligen bli... Mm. Alltså, sälja en lägenhet som är möglig och veta om att den är möglig men inte säga det. Det är lite samma.
Det går väl att dra parallellen om en ett liksom annat typ av fall. Och det lite mer nedmark kanske, men likt det i Sverige med Malmö FF och Kingsley Sarfo-grejen. Ja, där ju det har halvöppet, men kanske framförallt vad man har förstått att det har sipprat ut irritation från Malmö-läger gentemot Sirius. Att
ni visste
nog om ganska mycket av det här, därav att ni också var rätt sugna på att sälja honom. Ja. Och det är väl inte helt otroligt att det varit så här också.
Det blir ju så, alla de där sakerna är så ofräscha. Om vi går liksom från det där med Sarfo till ett ännu mer extremt fall med Emilio Sala som lämnade Nantes, va? Gick till,
just det.
Gick till Cardiff. Som gick bort när han var på väg att göra läkarundersökning. Eller han hade skrivit på, han skulle flyga över liksom när övergången var klar. Jag tror inte att det där är utrett än i rättegång och det är liksom...
Cardiff vill ju liksom...
De vill inte betala på dem. Det var liksom transferrekord för dem. Ish, typ 13 miljoner pund. Mm. Och någon säger...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi har ju sålt spelaren. Medans Cardiff, ja men vi fick honom aldrig för att han gick bort. Så nej, det är problematiskt och jävligt svårt.
Riktigt, riktigt, riktigt stökigt. Får se hur det blir med Tonali alltså.
Ja, vi tar oss vidare.
Synd, för han fick ju en så jävla start.
England, ja, men vi tar oss till Mondo.
Ja, snabbt. Fick han en ramsa.
Tonali.
Ja, ja, otrolig ramsa alltså.
Här är vi i Mondo. Eller vad sa vi?
Nej, nu är vi i England.
Vi var i Mondo, nu har vi tagit oss till England. Sports Newspaper of the Year.
Det här vad är det för tidningens?
Daily Mail.
Daily Mail.
Daily Mail. Ja.
Double blow for City in the title race. Är det Kevin De Bruyne och Kevin Walker?
Nej, det är dubbla. Kevin Walker.
Oj.
Det är...
Tänk bara på Kyle Walker och John Stones. Eller han var Djurgården eller Örebro.
Dubbla City-försvarare där först Kyle Walker klev ut efter 20 minuter i matchen mot Brasilien. Och sen klev John Stones ut efter 9 minuter i träningsmatchen mot Belgien. Och man kände ju nästan att man har Pep gett dem order att fejka skada för att kliva av tidigt i landslaget och missa matcherna, men nu visar det sig att ingen av dem kommer till start och John Stones finns det ersättare till i det där mittförsvaret, men Kyle Walker är ett stort jävla avbräck och samma sak såklart också John Stones som kliver in på inverterade mittfältet, så det här är ju jätteavbräck och en...
Men även i Arsenal är det ju, alltså det är både Saka och Martinelli som är osäkra, men alltså
Gabriel åkte hem också från
Gabriel Sabri. Och Arteta var ju väl ute igår och sa att ingen utav dem har tränat än så länge.
Jag är tämligen övertygad om att... Alltså,
en mörkning.
Martinelli och Sard. Det är liksom vem som spelar spelar ingen roll.
Alltså, nej, men det har ofta varit Martinelli.
Absolut, men där skulle jag inte säga något, att de blir sämre. Men Saka och Gabriel startar 100%.
Ah, okay.
Jag tycker att den här matchen är jävligt intressant, för även om de har
klart, den är
samma
intressant.
På...
Stack du inte ut hakan?
Jo, oh, absolut. Men alltså, om du kollar, sitter ju
han har ett case.
Ah, okay. Ah.
Det kommer. Låt mig ta det. Nej, men även om City är oddsfavorit, är ganska tydligt. Man är väl en poäng bakom Arsenal, om jag inte är helt fel ute. Så känslan är att Arsenal måste vinna det här. För kollar du på Liverpools resterande schema, så har man ganska lätt schema. Man har United på Old Trafford, som kanske är den matchen som sticker ut på ett svårt plan. Arsenal ska åka till Etihad nu. Man ska åka till Old Trafford och man har ett derby på bortaplan mot Tottenham. Så man har ett riktigt, riktigt tufft schema om man jämför med de andra lagen. Så jag känslan är att med City med de här avbräcken, så Arsenal måste gå för seger, vilket gör att jag tror att det kommer bli en otrolig fotbollsmatch. För City på hemmaplan nöjer sig inte med något annat än vinst heller. Känslan är att det här är ett riktigt jävla mandomsprov för Arsenal, om man ska kunna ta den där titeln och hänga med hela vägen in, som man inte klarade av. För förra året vid det här tillfället så ledde man ju ligan med 5 poäng, och sen kom den så kallade choken, om man vill säga det. Nu är det upp till bevis för Arsenal att se om man har lärt sig någonting på det här året.
Troligtvis inte, va? Känslan är väl att City tar det här?
Ja, alltså, ska jag ge ett utgångstips för våren, så är det klart att City är favoriter.
Men, alltså i den här matchen?
Ja, det
är inte titeln?
Nej, båda.
Ja, jag tror det. Jag tror
det Liverpool också?
Liverpools schema alltså.
Ja, men Liverpool, jag tycker att de har haltat lite. Jag tyckte att de kände slutkörda senast mot United. Sen har de fått ett landslagsuppehåll nu. Men,
får du tillbaka helt spelare och sådär också?
Jo, absolut. Men ja, vi får se. City är ju grund och botten ett ganska mycket bättre lag, tycker jag. Men,
det är mysigt när Arsenal går och vinner då.
Men känslan är ju att alltså, för Liverpool, alltså, innan uppehållet så var ju Liverpool verkligen pressade mot repen.
Mm.
Alltså det var ju skador på alltså, gubbar som gick sönder och kom tillbaka och gick sönder igen, och det var så här, vissa startelver de skickade ut var ju så här, det var ju 3 gubbar jag aldrig hade hört talas om.
Mm.
Så att det här landslagsuppehållet kom ju jävligt lägligt för Liverpool. Att säga, okej, nu får vi slicka sår lite grann. Samtidigt får Arsenal tillbaka gubbar som är slitna, och City får tillbaka gubbar som är slitna och ställs mot varandra direkt. Alltså oavsett utgången i den matchen så känner ju Liverpool att så här, okej, någon av dem kommer tappa poäng. Vi kommer troligtvis vinna våran match. Så att de blir ju omgångens vinnare på något sätt.
Ja, de har Brighton hemma imorgon, det. Så det är en jävligt trolig match. Klopp mot Serbi brukar bli intressanta matcher. Jag tror att ligan kommer avgöras ganska mycket nästa helg på söndag. United-Liverpool. Så om Liverpool vinner den, då tycker jag att det kan vara en annan diskussion.
Ja, men dessutom så här, får vi krysset i den här matchen.
Ja.
Och så vinner Liverpool. Tar Liverpool 6 nu med midweek-omgången. Så de borde kunna ta 6 här. De kommer någon gång, då kanske de har lilla försprånget. Det räcker med att kryssa den här matchen.
Ja, just det.
Ja, de är
12-0.
Sämsta laget i hela Premier League. Kanske i hela fotbolls-Europas toppliga.
Med den bästa mittbacken.
We won't crack. Och det är ju då alltså cracket runt påsk för
cracking,
ett år sedan.
Cracking up.
Exakt, cracking up från förra året. Alltså det var ungefär den här tiden som det föll för Arsenal.
Ja. Alltså, är det ett citat?
Nej.
Det men nej, han pratar väl om liksom, ah, okay, att man inte kommer att falla, eller så här, vad säger man på svenska, att man inte kommer
att choka,
anglicism
som man får använda på svenska.
Verkligen.
Nej, men det blir ju verkligen ett, alltså ett test vad man
stolta
har lärt sig.
Stolta svenskan, choke.
Hittar
det? Ja, det är choke.
Fan, vad säger man på svenska?
Kvävas.
Jag vet inte, skita ner sig.
Bra fråga. Skönt med
klarspråket.
Tydliga klarspråket.
Tydliga klarspråket.
Peppe vill gå till Spanien.
Tar du med någonting att dricka till mig, Svanen?
Går vi vidare, Kalle.
La Quesse Avicina.
Ja, det är någonting som närmar sig i alla fall, för det betyder Avicina. Avicina menar jag, tror det, jag såg en Mbappé. La Quesse Avicina. Det som närmar sig, tänker jag att det betyder. El Madrid perfila un gran futuro. Så att de håller på och planerar en stor framtid, enligt Marca. Och då har vi en drick, vi har Mbappé, vi har Vinicius Junior och vi har Rodrigo, va?
Jajamensan, det får man säga är ganska hyfsad. Alltså då lämnar man också ute Jude Bellingham, vilket är lite märkligt. Men addera Jude Bellingham där. Och det ser läskigt ut.
Jag ställer en fråga gällande den här, liksom, vad som kommer ske med Real Madrid och Xabi Alonso och allting. Det har ju känts väldigt mycket att Haalands väg i karriären har varit väldigt klar. Han kör Dortmund, smart val, han går till City. Känslan har alltid varit att han kommer vara där i 4-5 år och sen går till Real Madrid. Så det är inte det lite stopp för Haaland i Real Madrid? Och vad är hans nästa steg i sådana fall?
Jo, kanske.
Men visst har man känt att han kommer
till alltså, tidigare i alla fall. Jag vet inte, det, för mig är typ den känslan avtagit lite senaste 1,5-2 åren. Att så här, är det verkligen så utstakat liksom vägen till Real Madrid för Haaland? Alltså kring Mbappé har man ju alltid känt så. Alltså, redan efter 2 veckor i Monaco så kände man att han kommer vara i Real. Alltså typ så. Men Haaland, jag vet inte, med den någon form av historiken eller kopplingen till City... Alltså, jag vet inte om det är så givet.
Han känns legoknäktig, att han inte har känslor för något lag. Och kommer vara, alltså,
det tror jag inte han har, men det finns ju också ett norskt, liksom, en norsk vurm för den engelska ligan.
Ännu större än den svenska.
Alltså, väldigt mycket större än den svenska. De är helt galna. Han har dessutom sin pappas legacy. Jag tror att Haalands karriärsväg beror väldigt mycket på vad som hände med sitt. Vi ska med oss de här...
Med City och med alltså då Pep inräknad och allting.
Alltså, vad händer... 115...
Exakt. Vad händer efter den här FFP, Financial Fair Play-grejen? Vad händer när Pep lämnar? Mm. Skulle det skita sig för City? Då tror jag Haaland inte har något problem att se sig om. Och så här, jag ser inte heller så som Barca har utvecklats. Jag ser inte den dörren... För mig är inte Haaland en given Galactico. Jag tror han absolut har... Liksom...
Barca visar på något sätt också.
Alltså jag tänkte samma än Barca.
Jo, jag håller med, men jag kan jag också se... Vet du vad? Jag tyckte samma om Zlatan. Mm. Men det gick åt helvete. Och det kanske går åt helvete för Haaland i Barca också. Men jag kan absolut se Haaland bli Barcas posterboy.
Ja. Om Barca på något sätt återhämta sig från allt strul som är där och på något sätt om, vad vet jag, 3 år ska bli Barca igen, så kan jag också se Haaland vara... posterboyen och startskottet för en sån satsning.
Jag har bara svårt att se att han spelar i City i år. Jag kan inte se det. Jag vet inte varför. Kanske. Jag har bara känsla. Men som Zlatan, att han vill göra det överallt. Och han vill gå vidare med lite nya utmaningar. Och jag ser inte Haaland göra det i City.
Mm. Nej, jag ser inte det som omöjligt. Alltså. Just på grund av det, alltså besattheten av att vara bäst och vinna och göra mål. Så länge City ser ut som City ser ut. Och är så överlägsna de är och har... möjligheten att hela tiden hämta spelare som förser Haaland med bollar som gör att han kan göra 50 mål varje säsong, då kommer han att när karriären är över ligga på liksom Messi Ronaldos siffror. Och jag tror inte att han är så sugen på att riskera att inte göra det bara för att testa en ny liga. Så därför tror jag att Haalands framtid beror extremt mycket på vad som händer med City.
Du säger att det är viktigt för Premier League att han stannar också. Kollar man på att säga vad man vill, behöver inte diskutera vilken liga som är bäst, men Ballon d'Or-vinnare i Premier League. Ronaldo 2008 är senast.
Alltså, är det så?
Ja. Alltså Premier League har inga... Alltså de största världsstjärnorna har typ alltid spelat i La Liga. Alltså säga vad man vill om Mohamed Salah, det är klart att han är en världsstjärna, men Ronaldo, Messi-generationen, nu får du in Vinicius Junior, du har haft Benzema senaste tiden. Premier League har inte haft de där liksom... bästa spelarna i världen. Det är inte många som har varit topp 5 senast.
De har flest som är bra,
ja, men de har inga som är bäst. För de går alltid till Real och Barca. Alltså på pappret.
Det är rätt sjukt alltså. Mm. Rätt sjukt.
Vi tar oss vidare, Kalle.
Vart ska vi då?
Vidare i Spanien ändå.
Vidare i Spanien, och då är det väl Barca som tar sikte på Real.
Ja, pression. Att de sätter press på Madrid.
Ja. Och det är väl inte helt fel.
Alltså, Lewandowski, det kan vi väl bara ta kort också, för jag tyckte att det var jävligt roliga playoff-matcher i veckan som var. Om vi bara tar ner det lite kort. Polen som gick vidare på straffar, utsålt, har faktiskt varit på den här arenan i Cardiff. Wales befinner vi oss i. Och packade walesare som försöker heja fram sitt lag, får det till straffar och sen så åker man ut.
Men det är ju en intressant period som väntar i La Liga med tanke på att Real har ju Athletic Club den här helgen. Men det är också inför alltså, dubbelmötet med City. Mellan det dubbelmötet så har de Mallis borta. Mm. Mallis som är ett riktigt brunk. Alltså sparka ben, var äckliga, tar sina poäng på hemmaplan. Och att ha den matchen mitt emellan dubbelmötet med City. Efter dubbelmötet med City, då pratar jag alltså direkt efter, så är det alltså El Clasico.
På Bernabeu då?
På Bernabeu. Mm. Så att de har City borta på onsdag 17 april. Söndagen har de Barca. Så att det är ju, och efter det så har de Real Sociedad på bortaplan. Så Real Madrid går in i en ganska tuff period. Nu är det ju ett gäng poäng upp för Barcelona. Men så som Barca ändå har börjat se ut lite grann, och de har ju käkat in någon poäng här på slutet, så är det väl ändå rimligt att det där är rubriksättningen. Att nu ska vi sätta press på dem. Barca har ju ett enklare schema. Mm. Alltså de har ju Las Palmas hemma i helgen. De De har PSG i Champions League. Mellan dubbelmötet så har de Candice på bortaplan. Och efter det så är det alltså El Clasico. Så att de har ju definitivt en lugnare väg fram till El Clasico än vad Real Madrid har. Så att är det någon gång de ska kunna käka lite poäng Barça, så är det under den här perioden.
Ja, absolut. Även om jag hörde vad gäller spelschema, och Real kommer ju troligtvis, alltså med tanke på att det ändå är Real Madrid, att de har 8 poäng ner till Barça, så det är klart att Real Madrid går ju för CL i år också. Alltså, ja. Det är Real Madrid vi pratar om. Men så att absolut, det kommer nog tappas ett par poäng. Men det är 8 upp, och framförallt så, oavsett om Real skulle tappa i, vad vet jag, 2 av de 3 matcherna i ligan du nämnde, så problemet är att Barcelona är för dåliga.
Ja, alltså
Barcelona kan tappa poäng mot alla lag.
Ja.
Det är det som är den stora skillnaden, tycker jag, på Barcelona i år kontra med det man är van vid, så att säga. De kan tappa poäng mot, de kan tappa poäng borta mot Cadiz.
Ja.
Det är väl det. Så att jag har svårt att se. Barça måste ju liksom gå rent. På riktigt
det
gå rent.
Ja, och de måste ju typ också vinna, alltså, eftersom det är inbördesmöten som går först. Eller Real Madrid vann i Barcelona, vilket gör att krysset i El Clasico gör att Barça äter inte upp någonting, men däremot så får de helt plötsligt minus en poäng.
Med 9 poäng.
Ja, exakt. Ja, så det blir ett jävla klassiko.
Det är så. Alltså, man kan kolla på formen i Barcelona och sådana saker också, men som du säger, 8 poäng. Real Madrid kan tappa 8 poäng. Men vad talar sett i den här säsongen att Barcelona går helt rent? Och
nej,
det är det som är grejen, att man måste ha det i beaktning.
Ja, härligt. Är vi klara här?
Nej,
tysker och kick. Klassiker.
Ja, verkligen.
Nu kommer vi in på Der Klassiker då. Ska vi ägna någon minut åt pratade om den i spelpodden igår, där Neuer och
Kane
var tveksamma. Vad säger då kicken en dag som denna?
Visst fan är det de två med gubbarna man vill ha osäkra.
Frågetecken.
Yes. Det är inte Neuer och Kane som man vill ha osäkra inför Der Klassiker. Gubben längst bak och gubben längst fram.
Nej, och det blir också på tal om liksom utifrån förutsättningarna. Ni pratade om det i spelpodden med Olen Klint igår, att alltså med tanke på Bayerns läge gentemot inte Borussia Dortmund då, utan mot Bayer Leverkusen, så är ju, ja, så att det är ju bara 3 poäng som behövs. Det finns ingenting annat, och det blir ju utifrån det sättet Dortmund spelar fotboll på, de spelartyperna som finns i Dortmund, så det här är en match jag inte kommer missa, kan jag säga. 18:30 idag, va?
Yes.
Det kommer bli jävla körning. Ja, det kommer bli.
Ja, det kommer bli.
Vad har vi annars, Svanen och gubbarna, på dagsschemat idag? Jättemånga Premier League-matcher eftersom det är veckoomgång. Så försöker man få in mycket här nu på lördagen, hela vägen fram till 21, ska jag säga, i
Premier League. Vi börjar redan 12:30 idag. Ja. Lunch, i och med att det är påsk, så är det inte söndagslunchbollen, utan lördagslunchbollen. Napoli-Atalanta 12:30.
Ja, för det är påskdagen, vill man ju inte spela gärna.
Nej,
i Italien.
Nej, precis. Så där är det ju, alltså, med tanke på att både Atalanta och Napoli tappat lite, så är det lite måste-match för båda två. Det är ju tajt upp till fjärde platsen där Bologna just nu är. Bologna på 54 pinnar, Atalanta på 47 och Napoli på 45. Så det är två lag som båda två måste vinna för att liksom, tåget går nu. Man kan se lag som Bologna och Roma som är 4 och 5 just nu. Man kan absolut se dem tappa lite poäng på vägen.
Jävla Serie A lördag. Lazio-Juve 18, Milan 20:45. Alltså Premier League, det är en sexy klassisk Premier League-match. Newcastle-West Ham 13:30. Fin start på helgen för en annan. Och sen så, klart att jag ser fram emot Brentford-Manchester United 21:00 ikväll. Så jävla massa matcher.
Inte så ofta man får Premier League-matcherna 21. Nej. Så när man väl får dem, det kvittar nästan vilken match det är. Alltså, det är fint att få kvällsbollen ifrån England.
Ja, det är sexigt. Man hör fyllan genom tv-apparaten.
Ja, det gör man.
Och då kan vi säga just den tiden, alltså Napoli-Atalanta börjar 12:30, följs då av två stycken, Torino-Monza, Genoa-Frosinone 15:00. I det klustret, det gäller att ha skärmarna igång här, Spångberg, så har vi också Malmö som besöker Peking.
Ja, men verkligen, den matchen kommer bli, ja, det blir intressant. Norrköping på något sätt ändå hemmaplan, och känner väl att ska man möta Malmö någon gång, så är väl det här ett ganska bra tillfälle. Ryktas väl om lite manfall, va? I hemmalaget. Inte vilka som helst.
Lite stökig försäsong också, Peking, får man lov att säga. Och mötte ju Malmö nyss i kuppen och åkte på stod väl pall i 60 minuter ungefär.
Ja.
Sen tog bensinen i Peking-tanken slut och Malmö la i sportväxeln och så sprang det iväg lite.
Ja, och oddset har märkligt nog, jag vet inte hur mycket av de uppgifterna gällande manfall är ute officiella så att säga, men oddset har studsat upp lite grann igen, upp mot pusha mot 1,70 igen. Och det, jag har spelat Malmö till det oddset. Jag tror att de... med de spelarna borta för Norrköping så kan jag kan inte se hur de ska stå upp mot Malmö FF faktiskt trots hemmaplanen.
Jag tycker Peking är så jävla svårt att få ett grepp om det. Jag ser att många supportrar är väldigt positiva. Alma kommit in med liksom en positivitet och det är väl lätt när man har haft Glenn Riddersholm i 1,5 år att det liksom blir en effekt. Det är som vi har pratat om den här nytändningen klubbar får efter Mourinho. De Rossi kommer in i Roma. Ole Gunnar Solskjær kom in i United, att det, liksom, det blir en glädjesprider som kommer in, så det känns, men kollar man på truppen, jag tycker inte att truppen är så imponerande. Jag tycker att det finns väldigt jag tycker att det finns väldigt mycket frågetecken och väldigt många mediokra spelare som inte har bevisat någonting.
Fast det är ju allsvenskan liksom, å andra sidan. Jo, men alltid mediokert.
Jo, men jag...
Jo, man får ju ställa...
Förutom supportarna.
Ja, men man får väl ändå ställa... Vad fan händer? Vad är det för analys? Man får väl ställa det
mot... Mediokert mot mediokert. Ja, ja, det kan vara mer eller mindre. Grader i helvetet pratar
jag. Ja, exakt.
Relativitet.
Ja, absolut, absolut. Det finns grader i helvetet.
Stolt analys.
Mer eller mindre.
Allt är skit, så att...
Ja, men allsvenskans bästa spelare spelar ju till höger i Gnaget.
I högerbacken, eller?
Ja, tycker jag sen. Han tror jag skadade. Tunnan. Wilbers gubbe.
Okej, tunnan.
När jag var och kollade vilken match var vi såg Wilbur. Jävle på Tele2. Han var helt såld på Tyckos.
Det är ofattbart också. En av våra, på tal om mediokra.
Precis där man ska vara i allsvenskan alltså. Tunna.
På tal om mediokra.
Thomas, vad är det för sidoskärm vi jobbar egentligen?
Jag sitter och kollar på några tjejer här som är nere i Mallorca och möter Atletico Madrid. Jag skulle ligga under med 1-0. Det är snart slut. Domar alltså helt värdelösa. Alltså.
Galna watchalongen.
Ja, alla watchalongen här.
Sidoskärmen. Atleti Bayern fick er...
Annars är jag som fan fucking big game Djurgården Blåvitt också.
Ja, det är en fin allsvensk omgång. Klassikermöte inleder och sen följs det upp med ett klassikermöte på måndag också med Blåvitt Djurgården. Så det kommer vara bra drag och till...
Alltså verkligen.
På måndag, vad är det sålt till AIK? 36 000 tror jag passerades här under dagen.
Alltså.
Ja, det är bara att köpa biljett. AIKbiljett.se är det som gäller. Bara in och tjacka en plåt. Omgående.
Hur mycket är det sålt på de olika arenorna? Typ Platinum... Parken.
Det är typ 13 i morse tror jag.
Ja, det är inte slut ens. Nej, vad fan gör folk i Peking idag då?
De sover ju.
Men det är klart att det är uselt. Malmö lär väl komma med 2000 i alla fall.
Ja, det är...
Nu killis jag jättemycket.
Ja, men det får man väl anta. De kommer väl upp med mycket folk. Det är fullt sedan länge på Gamla Ullevi. De mindre arenorna kommer väl fyllas upp, de flesta av dem ändå.
Det tror jag.
Bayerns Kalmar är fullt. Alltså det kommer vara körning på alla håll och kanter när vi snackar allsvenskan. I vanlig ordning.
Otroligt.
Ja,
otroligt.
Det får man säga.
Största vårtecknet vi har.
Och
den här helgen.
Och vädret.
När det är
tveklöst. Ja.
Tveklöst.
Nu har graderna tickat upp också även måndag. Så att...
Oj.
Thomas, vad tror du om allsvenskan då? Den mediokra allsvenskan.
Ja, men det finns ju alltid en analys att göra så här, oavsett vilken fotboll det är.
Man måste brasklappa att det är mediokra spelare.
Men jag tror som alltid, jag går på historien, tror som alltid att det kommer bli tajtare än man tror. Alltså alla vill att Malmö ska avgöra det i augusti. Jag tror inte att de kommer göra det.
Vill och vill.
Ja, men sen,
tror.
Ja, okej, tror. Ja. Men jag känner också att så här, är det någon gång de ska avgöra det tidigt så kanske det är år. Men skulle de ta sig ut i Europa då? Vilket jag tror att de kommer göra. Europa League kanske.
Så brukar det kosta lite.
Ja, men det kostar lite även om de har en bred trupp. Nu håller de ju verkligen på att liksom rusta för att spela dubbelt och bara kolla på den bänken som finns och allt det där. Men AC med sin tredje muskelskada här nu. Sen
såg att han kräva av någon träning här.
Vad? Och vad är det krångliga? Det är ändå allsvenskans bästa spelare enligt många. Och
alltså
det finns ersättare absolut, men alltså de spelarna som gör den stora skillnaden, det är ändå någonting som jag tar i beaktning.
Blåvitt, tror du på i vanlig ordning?
Topp 5.
Ja.
Nej, men alltså jag tror någonstans också på historiens kraft i allsvenskan. Nej, jag tror att de kommer vara bra. Jag tror att Elfsborg går en lite sämre säsong till mötes. Jag tror att Häcken går en lite sämre säsong till mötes. Jag tror att det kommer vara storlag uppe i toppen. Jag tror att Djurgården kommer vara där. Jag tror att AIK kommer vara där. Sen det mest intressanta klubbcaset blir ju ändå Bayern.
Ja.
Mm. Alltså i och med att det var väldigt tydligt från deras supportrar, deras mest trogna supportrar i höstas. Man var besvikna över resultaten, sportsliga resultaten. Det har kommit mycket kritik.
Fick en stor hype och en medvind när de plockade in Kim Hellberg. Men sen efter det så kom det ju liksom inga värvningar på köpet. Utan han fick Oskar Johansson med sig från IFK Värnamo. Och sen var det lite stopp.
Och förväntningarna grundades väl i att, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var styrelse eller sportchef som gick ut och pratade om topp tre och liksom guld för bara ett halvår sedan, eller inför
även inför.
Men det har man ju på något sätt försökt pudla lite grann.
Exakt.
Men det köper ju inte folk såklart, eftersom man två månader tidigare pratade om att vi ska slåss om Europaplatser, men så har man inte värvat utifrån det, utan ställer igen då hoppet till den förhållandevis unga truppen som är, som gjorde det, alltså för att vara så unga, okej. Men de stegen kanske inte riktigt har tagit som man trodde. Så att det blir intressant att se Bayern.
Så framstår det ju lite som... Alltså det kanske inte var panik. Men det framstår ju som lite panik när man sent på fönstret säljer en spelare i August Mikkelsen som man har pratat upp. Och Kim Hellberg har pratat om honom som... Liksom, fan, jag tror verkligen på honom. Det här är en spelare jag gillar. Man säljer honom och så gör man liksom ett sista minuten köpet av en mittback. Det signalerade, det kanske var planerat och det kanske var en väg Bayern hade tänkt att gå, men det signalerar lite liksom panik och sista minuten. Så att jag håller med dig Thomas om att Bayerns, alltså caset Bayern, alltså det ska bli väldigt intressant att se vart tar Bayern vägen.
Men vad tror ni två som jobbar mycket med serien gällande diskussioner som har varit hela försången, att det känns som att förutom Malmö så är det väldigt stora frågetecken kring lag som har gjort bra säsonger tidigare. Det är väl typ Djurgården nu som man har fått lite svar på i kuppen senaste omgångarna, men är det fortfarande att det känns som att du vet inte vart Elfsborg, du vet inte Häcken, AI kommer floppsäsongen förra året som har värvat för att leverera nu, är det fortfarande liksom att det känns extremt ovisst plats två till. Eller om vi säger att Djurgården är ganska självskriven två enligt tabelltipsen, men 3-7.
Ja, där håller jag med. Det kan sluta egentligen alltså, hur som helst kan det inte göra, men ändå lite. Det är ju en klyscha att säga, men alltså, vi hade Värnamo och Kalmar på de placeringarna förra säsongen. Vi vet om att något av de här storlagen ska choka, och jag menar, det brukar sällan bli rätt när folk drar analyserna. Det var ganska få, tror jag, som inför förra säsongen hade AIK och Blåvitt liksom kamp om kval i 30 omgångar. Men historien lär oss att det är alltid någon av de här stora drakarna som kommer att choka. Nu har en majoritet av alla experter inför säsongen varit inne på att det är Blåvitt och Bayern som ser sämst ut. Efter kuppspelet där Häcken och Elfsborg inte stockas gå vidare från sina relativt enkla grupper, så har det blivit tydliga frågetecken på dem. AIK har fått sig en liten skjuts av många experter tack vare ett bra kuppspel. Men alltså, av kuppspelet ska vi inte heller dra jätteväxa. Mjällby var i final i fjol.
AIK såg
ganska bra ut i kuppen förra året. Så att man drar stora växlar av de få tävlingsmatcher vi har spelat. Och många lag där har inte ens... Alltså Arber Seneli är en stjärnspelare i Allsvenskan. Han var inte ens med i Elfsborg i kuppen. Nej. Vad kan den injektionen betyda? Så
alltså alltså andra platsen är ju också, även om typ alla har Djurgården 2, däribland jag, den är också liksom up for grabs. Alltså visst, Djurgården har spänt musklerna mot slutet också, inte minst med Gulliksen och sådär. Men man kommer tappa en Lukas Bergvall i sommar som... Lukas Bergvall har ju visat sig vara alltså bättre redan nu än vad i alla fall jag trodde. Jag trodde att han skulle vara bra, men att han skulle... ta steg i lugn och ro, så att säga. Han har ju varit
kraftig.
Alltså, han har ju varit Djurgårdens bästa spelare. Han har varit dominant.
På en nivå man sällan ser i allsvenskan.
Han har varit topp tre bästa spelarna under hela kuppspelet totalt, liksom i alla lag. Och det tappet ska man nog inte heller underskatta.
Åkte på en skada här nu inför... klev jag av en ursätt.
Exakt, verkar inte vara någon jättefara, men det får man väl se också. Men jag tror inte att man ska liksom räkna med att Djurgården är... given två, utan jag tror att alla lag där bakom, Häcken och Elfsborg, absolut missräkning i kuppspelet, men ganska mycket nytt där som kommer sätta sig med tiden också, så att tyvärr då, Malmö väldigt, väldigt klar favorit och kommer ju såklart vinna guld, men där bakom, där är det vidöppet alltså.
Vidöppet är det här också. Vi ska strax gå på påskfirande, gubbar.
Det ska vi göra.
Vi avslutar några minuter, bara tar en gång till. Arsenal City, stor toppmatch. Vi har Lazio-Juve. Kul match också. Den har vi inte tagit. Kan vi ta ett par minuter, tycker jag. Det är ny tränare i Lazio. Såg bra ut direkt i första matchen. Och vi kan förvänta oss lite annan inställning ute på planen.
Ja, och så vill man ju bara säga... Eller jag vill ju säga det också som stor Sarri-älskare. Alltså, vi pratar om Calafioris citat. Som ju är fräscht att få i tider utav moderna fotbollsspelare. Det är jävligt fräscht att få Maurizio Sarri som faktiskt går och säger upp sig. Alltså vi har ju vant oss vid att tränare, när de inser att det är över, så går de och väntar på dojan för att få utcashningen.
Mm.
Att jag kan uppskatta det så jävla mycket att den gamla bankdirektören Maurizio Sarri bara kastar in handduken. Så, vet du vad? Du behöver inte sparka mig.
Det är Sarri och Manuel Lindberg.
Jag går och säger upp mig.
Det är om Daniel Olenklints kommentar att han är en trött gubbe i spelet.
Där hajade man till lite grann ändå. Jag trodde att du skulle hugga lite, Thomas.
På Sarri?
Nej, men att du köpte att Olen kallade Sarri för en tröskammal gubbe. Ja, du tycker också det?
Ja, alltså okay. Så här, han är, du kan ju vända och vrida på det hur du vill, så kan du benämna det. Men det jag tycker om Sarri är att han har varit fantastisk. Och han har verkligen, så här, i en fotbollsvärld som är modern, alltså, mot den moderna fotbollen och allt sådär, så har han kommit in med sin sig, gjort det han har gjort med Napoli, alla lag som han har kommit till, att spelat en viss typ av fotboll hela tiden. Han är en fotbollsromantiker, han är en härlig person och så vidare. Men som fotbollstränare 2024 så är det över. Mm. Lagen kan honom, han har ingen utvecklingspotential i sitt sätt att spela. Jag tycker att man har sett det nu, framförallt i Lazio, även om man kan liksom då hugga på spelarmaterial och annat. Märkligt. Men när man pratar om Maurizio Sarri till Fiorentina, hade man gjort det för 3 år sedan, då hade jag nog jublat, men nu vill jag inte in honom. Nu är det Farioli, Gilardino. Jag tror, alltså så här, man kommer till en punkt i sin tränarkarriär när det liksom är lite över. Det är ju många som har varit där. Mourinho har tydligt varit, även om han kan väcka en piazza och allt det där, men med sin fotboll. Och nej, jag tror att
det, det kan du nog ha rätt.
Och på det sättet rent sportsligt som tränare kanske han är lite trött gubbe. Jag förstår vad han menar.
Jag tror ju att Sarri fortfarande har en hög nivå i sig, men att han är extremt beroende av att ha rätt material. Alltså har han rätt spelartyper, så kommer hans fotboll att kunna fortsätta vara vägvinnande. Men håll med Thomas om att det är fräscht att han säger upp sig i en värld där fotbollstränare, när de inser att det är kört, som Mourinho gjorde, går och väntar på att få sparken för att få ut sina pengar. Så kan jag tycka att det är så här, han har förstått att piazzan har vänt sig mot honom, han har förstått att Lotito kommer att vilja bli av med honom, och då känner han bara, vet ni vad, jag säger upp mig, ingen vill ha mig här, då kan jag lika gärna kasta in handduken själv. Jag behöver inte de där extra 100 000 euro som ligger och skräpar på mitt kontrakt av den tiden som är kvar. Så att jag säger upp mig. Så det tyckte jag var fräscht. Och jag tycker att det är ett bra val. Där ska Lotito ha cred. Jag vill ju ha Igor Tudor till Napoli i somras. Jag tycker att det är ett bra val som passar den här truppen bättre än vad Sarri passade den. Och mot ett Juventus på hemmaplan, fullsatt Olympico. Ett Juventus som är utan Dusan Vlahovic. Det rapporterar om att Moise Kean ska starta på topp. Alltså, absolut att ett Lazio
som är
lite på nytt fött har en ganska god vinstchans här.
Håller med.
Har man sträckat på Big Nine?
Asså du?
Mm. Ja, det måste vi pusha för, Thomas. Big Nine kör söndag också, där vi har andelsspel ute för Tuttosvenskan och Rule Britannia. Så en jävla super Sunday med...
Finns andelar kvar eller?
Ja, söndag finns för både Svenskan och Rulen. Idag är slutsålt alla 3 andelsspel.
Olen slut eller?
Ja, det är slut när jag var inne och kollade senast. Så in och kika atg.se/tutto. Vi har allsvenska tripplar, vi har Premier League tripplar. Vi har långtidsspel i 3 timmar till för allsvenskan också.
Big Nine är ju fett kul. Ja. Det är ju jackpot idag dessutom. Och man sätter över under och tecken på matchen, och så kan man gardera hur man vill. Men jag tycker att det är roligt när vi sitter i spelpodden och diskuterar. Har man inte sett lyssna på den, så kan man göra det nu. Då får man massa tips om favoriter man vill fälla. Det är ju
ligger
det
här i Totolive-kanalen poddfida.
Exakt, samma Totolive heter fida. Men där tycker jag att Olen Klint framförallt då pratar väldigt bra om översträckade lag, till exempel Manchester United den här veckan. Vad tycker du om den?
Ja, men jag gillar den, även om jag gillar Manchester United, för jag tycker att det finns mycket att tro på nu med seger mot Liverpool. Spelare kommer tillbaka, Lisandro Martinez tillbaka i truppen.
Men man möter Brentford som är lite på gång alltså. Alltså vadå, Arsenal, jag tycker att Olen hade ett bra...
De är bra hemma. Sen poängmässigt så är de inte på gång, men de är svårslagna på hemmaplan. Och framförallt de här sena matcherna så är det en jävla stämning på den där lilla tajta arenan. Ja. Så jag tror att United absolut kan få det tufft. Och jag tror att United var sträckade till uppemot 70%. Så jag har ju wildcard personligen på den här matchen. Så jag gillar vad Olen sa. Sen
det är
att
därför
United,
wildcardet kommer in.
Jag tycker United är rättmätiga favoriter för att saker ser rätt ut. Rashford blir bättre, Höjlund tillbaka, Garnacho tillbaka, Kobbie Mainoo, topp 3 spelare i världen just nu.
18 bast.
Nu är han där igen.
Han
börjar liksom gagga om att Liverpool kan ha tufft. Alltså Liverpool har en tuff match kvar. Det är United bort. Nej.
Jag har haft ett jobbigt år. Vi slog Liverpool i 120 minuten. Låt mig.
Jag försöker få in disclaimer att man måste vara 18 år och stödlinjen.se finns. Och det är viktigt att komma ihåg.
Jajamän.
Om man har problem med spel, vi pratade om Tonali tidigare. Stödlinjen.se. Besök den, man kan få hjälp. Slutligen då, big game ikväll. Jag har tagit den lokala stadion, alltså Corriere dello Sport. La Notte Viola. Men det är ju faktiskt ytterligare en tragedi i Fiorentina.
Aj.
Och ja, men David Astori känner alla till som gick bort på sitt hotellrum under en borta match, men när man skulle spela borta match mot Udinese. Nu gick ju deras klubbchef Joe Barone bort. Matchen mot Atalanta innan landslagsuppehållet blev inställd, och han var mycket omtyckt av spelare och alla organisationen, och han var också viktig, han var passionen, han var motorn, drivkraften från presidenthåll så att säga. Han var högra hand till ägaren Rocco Commisso. Och nu har man då sålt slut. Det blir fullsatt på Franky och det förväntas koreografier. Jag har sett att kurvan har gått ut och sagt att man ska vara där i tid och ni ska hålla arken på det här sättet. Man kör ju alltid ark i Italien i stort sett.
Framförallt i Florens.
Ja, i Florens kör man alltid.
Jag satt med i allsvenska tider så att säga, satt jag uppe sent igår och pillade på lite Rams förslag och sånt för framtiden. Då grottar man ju runt på YouTube och sådär. Då hamnade jag på mycket Fiorentina-klipp. Och notera, alltså, varenda koreografi är ju likadan. Ja, bara att man byter ut vem man nu ska hedra ut eller hylla.
Ja, exakt. Och nu till den här match, eller till, om man kollar på hur de har varit historiskt, så jag med en grej som jag faktiskt gillar väldigt mycket. När man kör själva koreografin så håller man upp arken. Och sen så är det en liten flaggpinne på dem. Jag vet att AIK har gjort det med något tillfälle också. Mm. Så när matchen börjar så lever liksom tifot kvar i någon minut när alla viftar på flaggorna. Men det blir jävligt snyggt tycker jag. Det blir...
Ja, den får liv.
Den får man liv. Hade en att så här, fotbollen föddes i Florens med Calcio Storico och alltihop på 1400-talet. Och så var det en sol som gick upp och liksom, det var här det föddes. Och så körde man de här flaggorna med solen som liksom levde så här. Jag gillar den. Gillar du det? Gillar du arken, flaggorna?
Ja, min när vi ska vara lite nördiga på koreografi, min liksom favorit av allt är ju, och där är väl kanske i mitt tycke de båda Milano-klubbarna, kanske Inter bäst, när man inkluderar...
Alltså är man inte trött på den här jävla ormen och riddarna? Korsriddarna, alltså det är...
Jag pratar inte så mycket om motivet.
Samma, jag vet.
Och men, djävulen från Milan.
Ja, från Milan, absolut.
Har ni något annat?
Men när man inkluderar flera olika alltså material och moment eller sätt att göra koreografier. Alltså du har stripes, målning, ark som liksom sammanfogas i samma typ av mönster. Eller skapar ett motiv men med olika typer av liksom typ av material.
Blir liksom lite 3D.
Ja, men och just att det är jävligt svårt att få det att klaffa mellan läktarsektioner, få en målning mellan två att matchas in och fortsätta i samma mönster i ark till exempel. Så här. Det är ju mina favoritkoreografier.
Vi ser man fram emot i helgen. Vad de olika, alltså, TIFO-grupperna har också haft en lång försäsong. Så det ska bli intressant att se vad det bjuds på. Jag såg ju att Peking-kurvan var ute fan 48 timmar innan avspark med instruktioner.
Var det så?
Brukar ju, ja, jag vet
de har ju steppat upp jättemycket.
Ja, det har de verkligen gjort. Alltså, alla har gjort det. Sirius är kanske de som haft den brantaste kurvan rent liksom formmässigt från vad de var för 5 år sedan och vart de är nu. De tar emot Halmstad hemma. Där räknar man också med spektakel, men i Sirius måttmätt.
Oh, nice.
Och alltså, man märkte ju övertändningen. Jag reagerade på hur tidigt Pekings tifogrupp var ute med. Det vet ju du, Spången. Tifo-instruktionen brukar komma matchdag typ på morgonen.
Amen.
Att inne, se till att vara inne 20 minuter innan avspark och flaggorna när sången börjar. Men Pekings kortsida taggad.
Hur var slutsåld också? Vilka var det som körde den här Pink Floyd-grejen? Stalintana eller?
Ja. Exakt. Ja.
Där man bytte.
På tal om alltså...
Ja, men alltså, Areki, där har du.
Ja, men alltså, topp 3 kortsidor i Italien vad gäller koreografier. Ja. De har ofta gjort grejer som, alltså, innovativa. Ja. Väldigt innovativa.
Ja, och sen är det kanske inte alltid så här, kanske inte alltid är så här perfektion i grejerna, men det är fortfarande stämningsfullt, det ger ett tydligt budskap och det är innovativt som du säger.
Ja, jätteinnovativt.
Alltså, jag älskar ju dem. Det behöver inte alltid vara perfekt i kanterna.
Kom ihåg när de mötte nej, de det var bara en random match, men 2005 efter att Napoli hade gått.
Nej, Jimmy Tamandi var där eller?
Ja, kan det nog ha varit eller Kalle Kula och Martin Åslund och gänget. Ja,
men lite talvor också. Men,
ja, de plockade ju bara från AIK där ett tag, men när Napoli hade gått i konkurs.
Ja.
Då hade de alltså gjort en stor jävla målning
på Jimmy Tamandi.
Nej, på en toalettstol. Och sen så körde de ju liksom...
Namn?
Nej, de körde ju hela Napolis historia.
Ja.
Och så drogs ju liksom den som ett toapapper.
Rätt ner
i muggen. Och så när den var nere, då kom ju också locket. Den lilla detaljen med locket.
Ja, låt oss futta.
Kan Bajen sitta med sin jävla rådkål.
Ja, det blir mer och mer innovativt och det ska röra sig. Och jag är
lite träd på slutet med hängningar.
Men det här är alltså 2005.
Ja, det är före sin tid, verkligen.
Vad kallas för när man hänger upp?
Hissa.
Hissning.
Men det har gått inflation i hissningen.
Eller hur?
Med de nya arenorna. Ja. Det är ju det mest populistiskt enkla att göra. För att det är det som
kom från Polen, eller?
Ja, de har gjort det mycket. Lägga var tidigare där. Och jag är ju,
du är liksom inte beroende av att kortsidan sköter sig.
Nej. Man ska liksom, Fio hissa i. Ska fästa i solen.
Ja, men det är ju som med de nya arenorna. Alltså det är på något sätt, det skedde ett skifte i Sverige. Det skedde ett skifte i Sverige i liksom vad som var de vanligaste typen av koreografier. Från när det var Råsunda stadion, Söderstadion och gamla Malmö stad och så vidare. Där det var ju mer gamla stolar och alla hade sin plats att säga. Då var det ju arktyporna, arkkoreografierna, det mest vanligt förekommande. Nu är ju hissningarna det nya och jag kan, och det är väl att man är sådär som människa, att man vill ha det man inte kan ha längre. Så att jag saknar ju arktyporna och är lite trött på hissningarna.
Det går ju inte att göra detaljerade arktyporna.
Ja, du kan ju aldrig göra det på Friends längre.
Det går med halvtidstiforna i år, blir det en del?
Det kan nog bli några till din till
de stora rika jävla tifogrupperna.
Vad tycker du om det här? Lägg ut texten.
Nej,
jag tycker vi ska vara glada till
stötta post. Era lokala tifogrupper är väl medskicket.
Alltså,
och tunnan.
Ja, det tar vi med oss.
Tunnan kanske får en hyllning. Vem vet.
Då kör en hissning på tunnan.
Dansk flagga.
Det har varit fantastiskt som alltid att göra Total Live Weekend tillsammans med er som tittar. Det här kommer ut som podd direkt efter och sen så tar vi ner allting i alla våra poddar och alla våra feeder och alla våra kanaler i veckan. Ha nu en fantastisk påsk och kolla jävligt mycket fotboll. Ciao.
Mandolino salzerà, tutto il mondo esploderà. Ale, 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 viola le, ale, viola le.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.